Brott och straff genom tiderna, sidan 190. Det här temat handlar huvudsakligen om brott och straff i Sverige och hur lagstiftarna bestämt att brottslingar ska straffas. Men vi börjar i en annan del av världen, långt tillbaka i tiden. Öga för öga, tand för tand. Om någon slår ihjäl någon människa ska han straffas med döden, och den som slår ihjäl ett boskapsdjur ska ersätta det liv för liv. Och om någon vållar att hans nästa får ett lyte, en skada, så ska man göra mot honom så som han själv har gjort, bruten läm för bruten läm, ögon för öga, tand för tand. Den här lagtexten hittar vi i Bibeln i Gamla testamentet, tredje Mosebok 24 kapitlet, verserna 17 till och med 20. Gamla testamentet berättar judarnas historia, och enligt den var det Gud som gav profeten Mose, också kallad Moses, den här lagsamlingen som efter Mose kallas den mosaiska lagen. Den var mycket sträng, särskilt när det gällde sexualbrott. Den här vedergällningsprincipen, den drabbade hans eller hennes familj eller samhället hade rätt att hämnas, har länge genomsyrat lagstiftningen i många länder och kulturer. I Sverige bestämde kungen i början av 1600-talet att domstolarna skulle döma efter den mosaiska lagen. Ett vanligt brott under 1600-talet var sex utanför äktenskapet, hor. Om endast en part var gift var det enkelt hor, om båda var gifta men inte med varann kallades det dubbelt hor. Aldrig har de svenska domstolarna dömt ut så många dödsstraff för hor som under 1600-talet. Men alla dödsdomar skulle underställas hovrätten, som lyckligtvis i de allra flesta fall upphävde dödsdomarna. Det fanns då Svea hovrätt i Stockholm, Göta hovrätt i Jönköping och hovrätter i Åbo i Finland samt i Dorpat, dagens Tartu, i Estland. Sidan 191. Men om det var fråga om uppstudsig eller hopplösa fall kunde dödsdomen verkställas, som i fallet Per Andersson i Åby i Östergötland 1649. Per var en gift bonde och hade fem gånger begått enkelt hor. Senaste gången hade häradsrätten dömt honom till landsförvisning, men Per benådades av Kunglig Majestät. Men nu, den femte gången, gavs ingen nåd, utan Göta hovrätt beslutade att Per Andersson utan uppskov skulle avrättas med yxa. Hor var alltså kriminellt, liksom lönskaläge, som innebar att ogifta personer hade sex. Protokollet från Frykstads härad i Gunnarsby i Värmland 1712 återger en av tusentals liknande händelser. Drängen Erik Eriksson i Norra Lekvattnet och löskonan, ogifta kvinnan, Marit Staffansdotter, dömdes till 10 respektive 5 daler för lönskaläge, eftersom Marit väntar barn 14 dagar före Mikkelsmäss den 29 september. Blir barnet vid liv ska Erik ge henne 6 riksdaler till barnaföda. Båda är medellösa, varför de pliktar med kroppen. Drängen Erik och pigan Marit straffades för sin kärlek med kroppsstraff, förmodligen på kyrkbacken efter söndagens gudstjänst. Böden eller någon annan myndighetsperson slog henne på bara ryggen med ris, medan han fick slag med spö. Men Erik och Marit straffades troligen ännu en gång, och då var det kyrkan som dömde. Enligt 1686 års kyrkolag utdömde kyrkorådet olika skamstraff. Det vanligaste skamstraffet var uppenbar kyrkoplikt, som innebar att brottslingen en söndag under gudstjänsten skulle sitta på kyrkans skampall och skämmas inför hela församlingen. Med stor sannolikhet fick Erik och Marit sitta på skampallen och be Gud och församlingen om förlåtelse och lovat aldrig mer synda. På föregående sida, en bildtext nere till vänster. Stocken var ett av kyrkans skamstraff fram till mitten av 1800-talet. Utanför varenda församlingskyrka fanns en skamstock där tjuvar och andra busar fick sitta och skämmas en eller två söndagar. På sidan 191 till höger en bildtext. Långholmen i Stockholm var på 1700-talet ett spinn- och rasphus för lättingar och andra känslösa, arbetslösa personer. På 1800-talet blev det Sveriges centralfängelse där moderna idéer som att fångarna skulle bo i skilda egna celler infördes. Början till humanare straff. Med 1700-talets upplysningstankar började många ifrågasätta de alltför grymma och hårda straffen. Sidan 192. Tortyr som förhörsmetod avskaffades. Man fick alltså inte längre tortera någon, till exempel genom att lägga en misstänkt person på sträckbänken och sen dra tills han eller hon erkände. Under 1800-talet uppstod tankar att fångarna inte bara skulle sitta inspärrade, de skulle också bli bättre människor. Sidan 193. Det var idén bakom de fängelser som byggdes från mitten av 1800-talet, ett 50-tal i Sverige. Störst var Långholmen i Stockholm, där uppemot 800 fångar satt, alla i ensamcell. De enda människor de fick träffa var fängelseprästen och fångvaktaren. Bibeln var den enda tillåtna litteraturen. Under 1800-talet avskaffades ris- och spöstraffet, liksom svältstraffet. Antalet brott som kunde ge dödsstraff minskade, men fortfarande fanns dödsstraffet kvar för till exempel mord, även om det blev allt vanligare att dödsdömda brottslingar benådades till livstidsfängelse. Den sista avrättningen i Sverige ägde rum 1910 när rånmördaren Alfred Ander halshögs inne på Långholmens gård. Det var första och sista gången som en giljotin användes. År 1921 beslutade riksdagen att avskaffa dödsstraffet i fredstid. Vård, behandling eller straff? Under 1960- och 1970-talen betonades vård och behandling även för grova brottslingar. Men sedan 1980-talet har pendeln svängt och idag motiveras långvariga fängelsestraff för till exempel mord med att man måste skydda allmänheten men också avskräcka andra från att begå mord. På samma sätt måste det bli ett kännbart straff för rattfyllerister, annars skulle allt fler chansa att köra trots att de druckit alkohol. Men straffet ska också avskräcka brottslingen från att begå nya brott när han eller hon kommer ut. En het debatt i Sverige idag när det gäller kriminalvård är hur psykiskt sjuka personer som begår brott ska behandlas. Är man fysiskt sjuk, till exempel när man opererats för blindtarmsinflammation, skickas man ju inte hem när man är frisk. Men allt fler psykiskt sjuka människor får inte vård utan hamnar i fängelse. På föregående sida en bildtext nere till vänster. Yngsjömörderskan Anna Månsdotter avrättas år 1890 på fängelsegården i Kristianstad. Anna blev den sista kvinna som avrättades i Sverige. Skarprättaren, den sista i Sverige, hette Dalman och det här var hans första avrättning. Totalt utförde han 6 avrättningar, 5 med handbila och 1 med giljotin. På de sista avrättningarna hade Dalman med sig sonen Gustav Albert som bödelsdräng. Det var tänkt att sonen skulle gå i faderns fotspår. Så läser jag rutan högst upp på sidan 192, när sex var straffbart. Kristina Levert hette en gift piga i Arboga på 1800-talet. Hennes man lämnade henne och försvann från staden, men Kristina fick inte skilja sig. Att ha sex utanför äktenskapet var kriminellt och brottslingar straffades båda tingsrätten enligt 1734 års lag och av kyrkan enligt 1686 års kyrkolag. Så hände det. Kristina blev gravid, eller som det står i rådhusrättens protokoll, lägrad av en ogift mansperson. Hon dömdes till böter för hor. Hela 26 riksdaler och 32 skillingar skulle hon betala, men Kristina var fattig och fick istället ett svältstraff, 20 dagar fängelse, vid vatten och bröd. Dessutom dömde kyrkorådet Kristina att betala 2:32 riksdaler till Trefaldighetskyrkan i Arboga som straff för att hon syndat. Kyrkorådet beslutade också om uppenbar kyrkoplikt för Kristina. Mannen då som hade gjort henne gravid, Han straffades inte, kanske hade han dragit vidare eller också blånekade han och levde kvar i stan. Sidan 194.